Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi lovade ju faktiskt i förra avsnittet att vi skulle prata lite New York.
Ja, det är klart. Och inte bara New York utan Wall Street.
Vi ska prata Wall Street och lite Tom Ford.
Ja, det är mycket godis.
Ja, för att vi vet ju det med all säkerhet att ni som lyssnar på det här, ni har en, jag repeterar, en inspirationskälla i livet, och det är ju Gentlemanualen.
Exakt.
Det är där all livsglädje och fakta inhämtas.
Så är det.
Då är det ju så här att Andreas och jag som utgör Gentlemanualen, även vi har ju våra inspirationskällor.
Ja.
Och vilka är då de? Jo, det har ju blivit så att vi har sett en dokumentär och vi har lyssnat på ett avsnitt av en podcast som inte är Gentlemanualen.
Nej, och det är faktiskt du som tipsar om den här utomordentliga dokumentären. Om vi då börjar med Wall Street, alltså filmen.
Ja, vi börjar med filmen, precis. Ja. Och
det finns naturliga övergångar här, särskilt med tanke på staden.
Precis, för att vi har ju pratat väldigt mycket filmen Wall Street. Alltså filmen Wall Street som kom ut 1987.
Mm.
Det är så att det är mycket möjligt att det har gjorts flera om-filmer. Alltså filmer om den filmen. Men nu har det kommit en dokument... Eller nej, det är faktiskt så att 2018...
Ja, men den finns på SVT Play i alla fall.
Ja, den är relativt ny på SVT Play. Och
välgjord.
Den är oerhört välgjord. Den heter alltså Wall Street, en film och dess era.
Och
oj, den... vad konstigt jag sa det där. Ja, dess era.
Men den är gjord av en fransk filmmakare, om jag inte minns helt fel också. Det är ganska intressant.
Är det så?
Ja, alltså den är ju på engelska och de har ju framförallt lyckats med att få med nyckelpersoner i... i dokumentären, så de intervjuar Oliver Stone, Michael Douglas och inte minst den här otroliga kostymören, alltså... Ja.
Ellen någonting...
Mirojnik.
Ja.
Tror hon heter.
Någonting kan vara Balkan-relaterat.
Kvinnan bakom Gordon Geckos stil, som faktiskt blev, alltså definierade en hel era av finansvalpar och yuppies.
Ja, men verkligen. Och tveklöst är det ju så att filmen Wall Street är ju en av filmhistoriens absolut största...
Kultklassiker,
skulle jag säga. Ja, och kostymfilmer.
Nu för tiden så känns det ju som att den ibland kanske inte får den cred den får som eller ska ha som film. Alltså den var väl... Var det inte Michael Douglas som fick en Oscar för birollen? Alltså som Gordon Gekko. Det glömmer man.
Han fick en Oscar för den.
Och vi håller ju faktiskt väldigt ofta på att fokusera på det stilistiska i filmer. Vi pratar ju inte om manus eller klippning eller regi. Och det ska vi inte göra idag heller egentligen. Men det är otroligt ändå vilken timing han har med lanseringen av filmen. Alltså Svarta måndagen är ju 19 oktober om jag inte minns fel, 1987. Och jag tror att det här är alltså bara med någon vecka ifrån när filmen går upp på bio. Så det blev ju världens uppmärksamhet.
Hans rollfigur Gordon Gekko blev ju på många sätt liksom ansiktet utåt för det som kom att kallas för Juppin.
Precis, och det är ju väldigt intressant i den här dokumentären att flera av de konsulter som Oliver Stone jobbade med, både manusförfattare men framförallt som skulle ge bakgrund till hur finansbranschen funkade och även personer som de byggde karaktären löst på. En av dem säger ju faktiskt att ja, en av de stora besvikelserna är ju att i efterhand så var det så många som idealiserade och romantiserade Gordon Gekko. Fast han är ju skurken, han åker i fängelse. Den spoilern tror jag vi kan ge ja. När filmen kom ut.
Om man inte sett den ännu så får man skylla sig själv.
Ja, lite så. Men det är ändå, det var ju inte syftet. Syftet var ju nästan att avskräcka eller visa upp hur korrupt och hur framförallt hur vad är det han säger? Alltså hur maniska börsmäklare var på Wall Street under den här perioden. Och greed, alltså greed is good. Hela det citatet att det är ganska fascinerande för sen då så har det kommit fram hur många unga finansstudenter och unga arbetande inom den branschen och bara romantiserat, ah, jag älskar Gordon Gekko. Så här, ah, fast det var inte riktigt det som var syftet.
Just greed is good är ju ett av nyckelcitaten ja, ur verkligen. Filmen. Och det sägs ju det att det är de bjussar ju verkligen på sig själva, både Michael Douglas och Oliver Stone. Mm. Och det kommer ju fram att just greed is good kommer från en av personerna som verkligen har inspirerat Stone till karaktären Gordon Gekko. Och det är ju då Ivan Boesky.
Precis, och han säger ju någonting väldigt likt. Han säger greed ja. Is great eller greed is... Ja, men det var ju helt rätt.
Under en föreläsning om exakt. Jag har förstått det.
Ja, medan då Michael Douglas säger det på ett aktieägarmöte ja. Tror jag, i filmen. Det är otroligt hur den fångar på något sätt en era. Och det är ju någonting som bra film ofta gör. Både stilistiskt men också andan i filmen.
Det blir ju allt vanligare att man förknippar kostymtunga filmer med varumärken. Jag skulle säga att Wall Street är en film som inte alls är särskilt varumärkestung. Nej. Och det beror väl på lite olika anledningar. En är väl att nätet inte Nej. Var utvecklat då alls. Och sen, jag vet inte, det är någonting som är lite höljt i dunkel som det så vackert heter.
Ja,
det enda som känns säkert på många sätt är ju det är klockväg.
Ja, och Cartier.
Ja, verkligen. Både,
han bär ju faktiskt exakt samma modell som jag har på mig idag.
Ja, det här är ju verkligen en slump. Den där ja. Är ju fantastisk.
Det är ju en gammal Cartier Santos Carré referens 2960 i gulguld. Och den
fantastisk.
Jag tror att den syns dels liksom i förbigående under filmens gång, men faktiskt till och med i detalj när de lämnar in hans personliga ägodelar när han blir fängslad i slutet. Och då ser man den väldigt tydligt. Och sen har han ju ett par, de är ju ganska tydliga också, ett par Cartier Vendome solglasögon. Det är ju min absoluta favorit solglasögonmodell genom.
Riktigt hala.
Ja, alltså det är ju han och Christopher Walken i en av Bond-filmerna när Christopher Walken spelar skurk. Då har han också sådana ganska fejdade eller väldigt ljusa Cartier Vendome pilotbriller i princip.
Ett varumärke som svischar förbi i dokumentären är Anto av Beverly Hills.
Ja, det är intressant. Ett skjortmärke eller en skjortskräddare kanske.
Ja, skjortorna i filmen har ju, alltså de är ju i fokus i stort sett i varenda scen. Möjligen bortsett från när han går runt i badrocken i Hamptons där.
Ja, exakt.
Men skjortorna är ju, de är ju synonyma med filmen och vice versa.
Och väldigt mycket är det man kallar fancy stripe eller multistripe, alltså flera olika ränder i en skjorta. Och har du tänkt på att det här är någonting jag inte minns från när jag såg filmen, men att Gordon Gekko bär en tvärrandig skjorta, ja, alltså en med horisontala
som
linjer.
Som jag måste säga, den ser,
ja, det ser inte bra ut.
Jävla ris ut alltså.
Det finns en anledning varför skjortor aldrig har vertikala linjer.
Nej,
det är liksom, det ser aldrig bra ut bara.
För det som blev, får man nästan säga, trendsättande, även om kostymören inte, ja, var först, så är det ju de kontrasterande kragarna och manschetterna. Precis.
Ljusblå skjorta eller färg, någon form av färg. Det kan ju vara lila eller rosa eller så också. Men en krispig vit cutaway-krage och sen färgglada hängslen och en, ja, banker slips. Alltså en mörk eller en slips med något diskret mönster i. Och sen en, gärna en dubbelknäppt kostym. Mörk.
Mycket har vi ju koll på här i Gentlemanualen, men just Anto av Beverly Hills var ju faktiskt nytt för oss båda. De som helt enkelt måttade Michael Douglas skjortor.
Precis. Och hon säger ju att hennes inspiration till klädstilen kommer från The Golden Age of Hollywood och Duke of Windsor. Det tycker inte jag är jättetydligt, eftersom, nej, det är väl bara en associationsfråga kanske, men Golden Age of Hollywood för mig är ju mycket mer subtilt, medan Gordon Gekko skriker ju verkligen, han ber ju inte om ursäkt för sig. Det är ju inte elegans, nej, det är ju, kan inte ha, det måste ju skrikit, jag tjänar så mycket pengar som möjligt, eller det säger han ju liksom. Han pratar ju väldigt stolt om det i filmen. Jag tycker en annan detalj som är väldigt rolig, vi ska inte spoila hela dokumentären, men det är ju när Oliver Stone pratar om hur han ska få Michael Douglas att forma honom till den perfekta Gordon Gekko. Liksom. För han har ju manus, men han är lite för snäll. Så han blir så frustrerad på honom för att han inte är tillräckligt svinig. Varpå han till slut säger, if Kirk were here, I wouldn't have to say this. Och det är Kirk Douglas, hans pappa då. Och då tappar han det och bara flyr ut, skiter i scenen. Och sen kommer han tillbaks och är vidrig.
Ja, och det blev ju säkert en bättre film, ja, och en starkare karaktär av det tjafset. Men ja, jag får känslan av att de är inte bästa polare, Oliver Stone, exakt, och Michael Douglas. Och kanske aldrig har varit. Det känns som att
jag håller med.
De, att i alla fall Michael Douglas riktigt ogillar 100%. Oliver Stone, men att han ställer upp för dokumentären. Och
jag älskar också den professionella respekt som Michael Douglas visar genom att säga att han är en briljant manusförfattare.
Han blev väl antagligen ekonomiskt oberoende redan liksom i, ja, första scenen.
Ja, exakt.
Men
att han visar ändå, han kan ge Oliver Stone, vilket att han säger att han är en av, enligt Michael Douglas, en av tre bästa regissörerna,
ja,
eller filmskaparna i världen. Men man hör ju på, ja, honom att he's a very challenging,
ja,
director.
Och det är alltså inte direkt, de sitter inte direkt i samma soffa.
Nej, det är, jag tror att de platser hatade varandra, ja, villkorslöst.
Före, under och efter kanske.
Ja, exakt. Men det är också så här, att kunna skapa någonting så ikoniskt och ändå kunna se förbi varandras eventuella då.
Ja, och han skulle ju vara ett svin i filmen. Och, ja, och, det,
och han tog fram det i honom.
Ja.
Så att, jag vet inte, Michael Douglas kanske inte var den lättaste heller, det vet vi inte.
Nej.
Men roligt i alla fall. Varm rekommendation att se.
Ja, den här ska ses, ligger alltså på SVT Play, och Wall Street, en film och dess era.
Mm. Och mer New York.
Ja.
För du har lyssnat på en podd.
Jag har lyssnat på en podd och under sommaren så har man ju lite mer tid.
Ja, det är härligt.
Ja, det är härligt. Det här tipset vill jag faktiskt redan börja med att säga. Jag fick ett tips om det här från en av våra absolut flitigaste lyssnare. Ska
underbart.
Jag säga. Vi gillar ju när ni hör av er.
Ja.
Så är det. Men det var ju så att när den legendariska chefredaktören för Vanity Fair, han heter Graydon Carter, när han slutade så gick inte han och la sig i hängmattan och,
nej,
byggde en krater i naven. Utan han, nu kan ju ha fel i det här, men han startade ju bland annat någonting som hette Airmail Weekly.
Han kan nog vara en av de människor i världen med bäst telefonlista, tror jag.
Så kan det vara.
Alltså han oerhört nätverkande och framgångsrik och duktig under sina år på Vanity Fair.
Hans varumärke som han startade heter ju då Airmail.
Mm.
Men Airmail Weekly är väl, tror jag då, det är väl deras nyhetsbrev.
Okay.
Det här kan andra bättre. Men det här varumärket inhyser då en podcast. De har ett format som heter Table for Two.
Mm.
Med en man som jag har noll koll på. Han heter Bruce Bossy, eller Bossy. Där äter han lunch med personer som intresserar honom.
Intervjupodd.
En intervjupodd. Och jag måste säga det att ett av våra första, vår första feedback var ju att vi hade så bra, vad var det han kallade det? Det
här kan,
det här kan ju faktiskt ha varit i King.
Det var i Kingpodden.
Kingpodden.
Men det var att vi fick en rating på flera punkter. Vi var inte så intressanta att lyssna på. Men vi hade 5 av 5 ljud. Alltså ljudisolering i studion. Ha. Det tyckte vi var väldigt roligt. Att själva innehållet var så där. Men och, vi hade väldigt bra ljud.
Och det som... nu det här blir ju lite att kasta sten i glashus nu. Men alltså ljudet i Table for Two. Det ger jag en etta.
Ajajaj.
Att om man har... det som heter format. Alltså om man startar ett poddformat där man ska äta lunch med andra.
Då finns det inga genvägar till det perfekta ljudet.
Nej, men alltså var är ljud som sämst i hela jävla världen?
En restaurang.
Det är på krogen.
Medan folk smackar och äter. Det är också få saker som är mer obehagligt än att lyssna på människor som äter eller är i den typen av miljö. Ja.
Och om jag nu ska vara väldigt, väldigt självgod. Vi får ju flera propåer. Vi får flera förslag, du och jag, från trevliga företag som vill att vi ska sända från andra platser.
Absolut.
Och där vill jag klia dig och mig på ryggen och vi säger alltid nej till det.
Ja.
För att ljudet blir katastrof.
Det är ju tyvärr så att det går inte att liksom lyssna förbi om man står i någon form av galleria eller en butik med väldigt, väldigt dålig isolering.
Ja, men så är det ju. Är eller det om man ska vara i ett showroom eller en butik. Exakt. Eller så. Men nu när jag har kastat skit på det ljudet som är i Table for Two, som alltså ligger under varumärket Airmail.
Så ska vi dubbelkolla att våra mikrofoner är på.
Ja, det ska vi göra faktiskt. Knack, knack. Är det någon hemma? Nej, men det är inte bara dåligt i den här podden.
Nej.
Och nu tänker jag inte på gentlemanualen.
Det är, omvänt. De har faktiskt bra innehåll också.
Ja, alltså... lockar man till sig Tom Ford, då har man gjort någonting rätt.
Det kan man säga.
Det visar sig ju då att han, Bruce Bossy och Tom Ford är väldigt nära vänner.
Mm.
De äter då lunch i Sunset Tower i LA.
Okej. Okay.
Och då äter de i Tower Bar. Och... det här blev ju extra mumsigt för mig då, när jag vet att hur det är där.
Mm.
Och det, jag vill menas att jag har hyllat det stället en gång tidigare. Kul. Hur jag blev totalt förälskad i det där stället.
Mm. Berätta kort, summera. Vad är
det? Men alltså, servicen från himlen.
Wow.
Och menyn från himlen. Alla stjärnor stod.
Och vad härligt.
Och alltså helt fantastiskt. Kan verkligen rekommendera. Jag beställde en dry martini på vodka med en twist. Och servitören säger excellent choice, sir.
Ja, fint.
Och det är lite faktiskt som i... det är som i en film liksom.
Ja.
Till saken hörde att jag var där med en man som antagligen gjorde att vi fick det extra bra.
Okay.
Men oavsett, det är ett väldigt bra ställe.
Det ska man inte be om ursäkt för.
Nej, det ska man inte göra. Intervjun äger rum då i Sunset Tower. Någonting av det första som Tom Ford gör, det är att han har då såklart ett eget bord där.
Såklart.
Där har personalen skruvat ur lamporna ur takbelysningen.
Okay.
På hans order då. Och redan här så känner jag hur det pirrar i mig av liksom hur jag å ena sidan älskar den här mannen, men å andra sidan tycker att han är en sån jäkla diva.
Ja, det är verkligen så.
Men är det någonting som du och jag pratar om när vi är på plåtningar, så är det ju takbelysning.
Verkligen.
Nu sitter vi i en studio här.
Mm.
Och här är det takbelysning 2.0.
Mm.
Det är, alltså, det finns ingen människa i hela världen som ser bra ut i sån här spotta från taket.
Nej, direkt ljus rakt uppifrån. Inget mjukt, jämnt ljus överhuvudtaget.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sen kissar han lite på sin kompis då, Bruce.
Mm.
För att han var hemma hos honom någon vecka innan och då tyckte han att han hade så extremt dålig belysning i sitt badrum.
Okej.
Okay. Och han går då in på vilken belysning man ska ha i sitt badrum, men sen då i sitt powder room, alltså i sin toalett utan dusch då, sin gästtoalett. Mm. Där ska man medvetet ha en dämpad dålig belysning.
Oh.
Så att gästen
inte känner sig ful i spegeln.
Exakt så.
Vad intressant.
Där ska det vara lite, kanske lite rökbelysning, lite tonad spegel, men självklart så ska ljuset i badrummet vara i princip kirurgbelysning och absolut ha en sån här förstoringsspegel då i.
Det är lite roligt. Det finns ju en anekdot på just Tom Ford och hans fåfänga rörande sånt här. Där han är med i en intervju och de ska fotografera honom. Och han har ju en sida som han vill.
Mm, han har en,
det är många
han är en Julio.
Och sen så säger han, you know the back side of my head. It's like the dark side of the moon. No one has ever seen it. Det är ju också så här. Han har ju, det finns ju någonting, när man är så konsekvent, då blir det ju nästan, då kan man ju köpa det nästan. För att han är ju det med badrumsbelysningen. Han är det med hur han ska fotograferas. Han är alltså verkligen till perfektion.
Nej, men
hur
jag tror
han vill ha saker.
Jag tror att han är totalt omöjlig att leva med. Alltså, totalt. Och han tillrättavisar ju den här podcastvärlden då, Bruce.
Mm.
Alltså varannan minut.
Aj, aj, aj.
I liksom allt i stort sett. Men den är väldigt lyssningsvärd. Inte minst så pratar han ju om sina boenden.
Mm.
Jag hade ingen aning om att han bodde i LA. Det är kanske,
han kanske bor
på flera ställen. Han bor ju på väldigt många ställen.
Var det inte du som berättade att han nu bor. Eller att han åtminstone har bott eller äger det townhouse där Roy Halston.
Precis.
Även innan det Gianni Agnelli.
Precis, där kom vi nu in på New York.
Ja, ja.
Var bra att du sydde ihop den säcken, för det är ju precis så att det är ju ett av de boenden som han och hans son då, som jag tror är 9 och väl heter Jack.
Jack, precis. Där finns en annan rolig anekdot när Jack skulle ta sina favoritskor som har dinosaurier och lampor på till skolan, varpå Tom Ford hade sagt: "No, no, no, Jack. Those are tacky. Please put on your Stan Smith with velcro straps." Så det var väl, det är ändå lite så här, inte ens hans 9-åriga son får välja sina
skor. Jag tycker att barn ska få vara barn faktiskt.
Det kan man tycka.
Till en viss gräns, absolut.
Ja.
Det blir väldigt roligt när Jack blir lite äldre och
ja,
säger:
verkligen.
"Daddy, velcro is tacky."
Otroligt roligt. Men det är ju, för alla lyssnare som inte har sett det här townhouset på, vad är det ligger? Är det Upper East eller är det, jag kommer inte ihåg exakt.
Jag är dålig, det,
vi får kolla upp
det är en googling härifrån.
Men det är ju verkligen en helt otrolig bostad.
Ja, men det måste ju vara dekadansens högborg.
Ja.
Alltså, nu har det ju hänt, alltså är det någonstans där det har smutsats så är det ju på Manhattan. Men,
jo, verkligen.
Men alltså det där huset, om väggar kunde tala.
Verkligen, för det är ju 3 rätt dekadenta, eller 4. Det var väl, var det Günther Sachs och Gianni Agnelli som par ägde det?
Att inte, alltså hur,
det
att inte några myndigheter sätter ner foten.
Ja.
Hur kan man låta ett sånt, det är väl så här att jetset hänger liksom per automatik. Men
det var väl
att de ens ägde det huset tillsammans.
Absolut. Och det var 70-talet, det var Studio 54, det var alltså... Det var, och sen hade du liksom Halston, vars då enligt anekdot favoritaktivitet var bakpotatis och kokain. Så att där hände det...
Men där måste han ju haft väldigt mycket gemensamt av de han köpte huset av. Alltså,
jag tror inte Angel gillar bakpotatis.
Ja,
i och för sig.
Exakt.
Men oavsett så kan vi väl säga att det är ett sjukt intressant hus, eller så här, townhouse. För det är ju byggt, det är flera våningar, men det är som en öppen... mitt i det. Så att det är ju enormt
takhöjd.
Högt i tak.
Ja.
Och väldigt så, alltså arkitektritat kan man väl, det är väl en underdrift.
Och där skulle vi säkert kunna namnet på arkitekten.
Men vi kan kolla upp det. Men det är väldigt intressant och det passar ju väl att Tom Ford, som är så noggrann och intresserad av stil och smak, följer upp med ett så coolt hus. Att äga det, men...
det här avsnittet av Table for Two spelades in för ganska länge sedan, men släpptes i somras om jag förstår rätt. Och då säger han att han ska flytta till London.
Mm-hmm.
Så att, och ja, sen så ju... har han väl då en monstergård i Texas och så vidare och så vidare.
Han kanske har några cent på fickan efter att han sålde sitt eget varumärke ganska
precis.
Nyligen. Eller för något år sedan.
Precis, han sålde ju hela varumärket till Estée Lauder.
Mm.
Där själva kläddelen gick till Senja, Ermenegildo Senja. Mm.
Som också har producerat väldigt mycket av hans kostymer genom åren, vet jag.
Precis.
Alltså som underleverantör. Så det får man ändå säga att Tom Fords, framförallt de första 4 åren av hans eget varumärke på herrlinjen, det är bland det bästa i modern tid, tycker jag. Även de sista åren på Gucci faktiskt, när han slutet på 90-talet gjorde en subtil 70-tals, där breda slag, lite längre kavajer. Alltså, det är underskattat, skulle jag säga.
Verkligen, det blir intressant att se nu när han har ju faktiskt, det har vi inte, kanske vi inte har nämnt här, men han har ju, vad säger man, han har... alltså när han har slutat.
Ja, precis. Han har gått i pension.
Han har gått i pension.
Vi får väl se. Alltså...
Och det tycker jag är väldigt vågat att göra det. Han skulle ju kunna sitta som Ralph Lauren.
Precis.
Och i princip inte göra någonting. Men ändå fortsatt vara ansiktet utåt. Nu är det en annan man som ska vara ansiktet utåt. Jag har glömt vad han heter. Han har tydligen varit operativ och hans högerhand under sjukt många år. Men det är ändå intressant.
Ja, den stora skillnaden jag ser mellan Ralph och Tom Ford är ju att Ralph Lauren har ju aldrig riktigt ritat kläder. Förstår du vad jag menar? Han, Ralph Lauren har väl kanske varit herrmodebranschens bästa på att identifiera vad han vill ha.
Väldigt sant.
Men han har ju aldrig varit...
Han har varit designer. Creative.
Ja, liksom. Precis. Han har satt ramverket och sen har han tagit in de bästa för att exekutera det. Du, och det har ju varit otroligt.
Du brukar ju säga det, Andreas, att det enda Ralph Lauren ritade, det var den amerikanska drömmen.
Ja, alltså, är det någon som får jobba kvar så är det Per Nilsson.
Det var ju faktiskt så att Tom Ford skissade ju kläder på servetter när han gick på syltor efter dojesyltor när han hade varit på Studio 54.
Det är härligt.
Gick och åt snabbmat.
Den här Texas-sonen. Mm. Ja, han är, det är en otroligt fascinerande designer. Jag skulle säga att Tom Ford är 20, ja, nästan, kanske inte riktigt, men 2000-talets Giorgio Armani eller lika inflytelserik som han var under 80-talet. Alltså han har gjort så fruktansvärt mycket för den stilen.
En väldigt möjligen opassande fråga enligt många. Men vem dör först? Giorgio Armani eller Ralph Lauren?
Den är svår. Jag tror Valentino lever.
du lägger
det är många där.
Du lägger till en ädla till.
Många rävar med bra bränna är det. Som har varit med. Ja, men det är... Ja, den är svår och det känns som Ralph har ju trappat ner en del från sina åtaganden. Ja. Det var ju en indikation på att han var äldre än vad man mindes att han var, eller på sig. Ja. Men nej, jag vågar inte spekulera i det. Men förhoppningsvis kan vi ju se kanske en revival av Ralph Lauren. För jag tycker ju tyvärr... Du vet hur mycket jag har älskat det varumärket, vad de har gjort eller vad han har gjort. Men det har ju varit, det är ju inte vad det en gång var, kan jag tycka.
De har haft lite hack i skivan.
Ja, alltså de har fortfarande Purple Label som gör, alltså jag tycker det är väldigt snyggt ofta. Men det är inte samma dröm. Den amerikanska drömmen har krackelerat lite.
Ja, vi har ju hånat, får man väl faktiskt säga, hans son David.
Ja.
Och om han ska ha någon form av nyckelfigur, jag kommer ju inte satsa mina besparingar Nej. På Ralph Lauren-aktier.
Nej, det tror jag inte. Och dessutom så tycker jag ju att det här är väl inte bara Ralph Laurens företag som man ser det här i. Men den här förändringen från att pololinjen gjordes av Corneliani, det är väldigt välgjorda kostymer. Bara för 15 år sedan, eller 10 år sedan kanske. Det var inte billigt, men det var inte heller... svindyrt. Nu istället så är det Purple Label kostar 50 000 för en kostym och Polo kostar 6 000 kronor och är gjort i en väldigt, väldigt mycket lägre standard än vad det gjordes då. Så att från att man var lite mer mellansegment prismässigt, det var inte det allra dyraste, men det var fortfarande väldigt välgjorda saker. När de gjorde, som jag har pratat om mycket, de här vintage-plaggen, de gjordes i USA. Det var ju nästan skräddarstandard på hantverket. Men då pratar vi typ 70-80-tal. Alltså väldigt mycket längre tillbaka.
Ja, vi brukar ju skämta ibland om kreativ prissättning.
Ja, jag tycker som att... Cuccinelli senast.
Precis, och Brioni.
Ja, framförallt Brioni-fieldjacketen du pratar. Ja. Men vi har ju sett det från Loro Piana, Cuccinelli, Brioni framförallt.
Verkligen. Och där tycker jag faktiskt att vissa av de här Purple Label-plaggen är, man kan väl säga, intressant prissatta.
Liksom. Ja.
De är ju fantastiska, många av dem, men ja, det är väl, de vill väl åt samma målgrupp.
Ja. Ja, det är vad det är. Men det är lite tråkigt eftersom skillnaderna blir så enormt. Det blir väldigt enkelt. Det blir liksom som att den instegslinjen från vissa hantverksmässigt börjar närma sig storkedjorna som... H&M sa, alltså, jag säger inte att det är så illa, men det är ändå, och det går åt det hållet. Medans bästa och finaste linjen helt plötsligt går om Savile Row i pris och är ganska långt ifrån hantverksmässigt. Så att det är ett jättegap mellan de olika kvalitetsnivåerna.
På vägen hit idag till studion här på At Six i Stockholm, för övrigt fantastiskt hotell, om man inte känner till det. Så gick jag förbi flagshipen, alltså Ralph Laurens flagship på Biblioteksgatan.
Mm.
Och den byggs ju om nu.
Kul.
Eller möjligen renoveras, eller gissningsvis en kombination. Men jag hade inte reflekterat över att den var i behov av det. Men det är väl kanske någon form av varumärkes...
Det är väl någonting av det man verkligen får ge dem i alla år. Att de har varit väldigt, väldigt bra på butiksdisplay och butiksinredning. Det har ju alltid varit deras typ styrka, om man ska vara så. Alltså hur man kommunicerar sin produkt och sitt varumärke.
Ja, men verkligen. Den visuella upplevelsen.
Ja, exakt. Att flyga in folk över hela världen och plocka kottar i Peru som man lägger i liksom skyltfönster.
Var det det som reseledaren i Sällskapsresan gjorde? Plocka kottar i Peru.
Ja, det måste ju varit det. Han var på uppdrag
av Ralph. Han plockade kulor, va, tror jag. Ted Åström. Två amerikanska giganter, Ralph och Tom.
Och från en världsmetropol till en annan. Jag har ju varit i Göteborg.
Ja, go west!
Ja,
ännu mer west,
exakt.
Lite kortare west.
Det var intressant. Det var väldigt högt och lågt.
Kände du dig hemma, eller kände du... Ja. Vad kände du egentligen?
Ja, men först så kände jag en nostalgi, men det var nog för att det regnade. Så det var liksom det klassiska Göteborgsvädret alla skojar om. Och det är lite härligt. Sen slogs jag av att Göteborg börjar ju bli mycket mer modernt än Stockholm på många plan. Det är ju skyskraper överallt nu.
Ah,
de är väldigt så kreativa.
Karlatornet.
Precis, ja. Och Serneteskrapan. Ja, det finns många olika. Och det byggs hotell i vart och varannat. Och det är alltså så här... Jag trodde jag skulle vara mycket mer bakåtsträvande kring det. Alltså så här, nej, det ska vara som det alltid har varit. Det ska vara Sveriges Detroit, liksom.
Ja.
Men, nej, jag tycker det var positivt. Så var vi ju käka på, min brorsa jobbar på en restaurang på Hisingssidan som heter Fej.
Oj, det låter spännande.
Ett koncept som sitter ihop med ett av Clarion-hotellen där. Men det är en fristående restaurang som ligger ganska högt upp i en sån... ganska hög skrapa. Och det, ja, nu är man väl partisk. Det är ju kul att äta på hans restaurang, såklart. Men det var kul att se, för det var väldigt långt ifrån en Kina-krog, kan man ju säga. Det var liksom någonting som jag hade förknippat i Stockholm med, alltså så här, bra stämning, bra musik.
Förlåt, men backa lite här. Är det en asiatisk krog?
Ja, för absolut. Jag tror inte att... Det är kinesisk, klassisk kinesisk, alltså riktig kinesisk, inte hittepå kinesisk. De har ju bara kinesiska kockar i princip. Han jobbar främst med desserter och så. Men alltså konceptet är svinintressant och väldigt kul faktiskt. Sjuk utsikt över hela hamnen.
Wow.
Och sådär. Framförallt då att det inte blir... Det blir inte stelt och tyst. Och det blir inte sunkigt som... Ska vi inte dra alla kinesiska restauranger över en kam. Men en av dem... sakerna jag tycker är mest synd i Sverige, det är att vissa matkulturer har liksom förminskats till någon form av takeaway eller ölkrog liksom. Ja. Fast maten kan egentligen vara otrolig eller kompetens, men det de vågar liksom inte göra ett helhjärtat restaurangupplevelse.
Stavas det alltså F-E-I eller?
Precis. Och det är tydligen blivit ganska, alltså det ligger ju på Hisings, alltså Lindholmen-sidan. Men, så det är kanske ingenting man bara springer på eller har gjort tidigare. Men nu börjar det hända lite på den sidan också. Så jag tyckte det var väldigt kul. Och
spännande.
Framförallt att det var mycket folk. Det var lite dinner to nightclub-känsla utan att de hade någon nightclub.
Man ska gå på Fej.
Ja, det tycker jag.
Man ska se dokumentären. Man ska lyssna på podcasten.
Definitivt bo på Pigalle. För vi bytte hotell till det.
Efter att ni hade kört i diket på ett annat hotell?
Ja, vi hade tröttnat på det här tjetjenska slaktrummet från 89 som
de kallade badrum.
Alltså, det var ju inte kul. Men vi behöver inte gå in på vilket hotell det var. Däremot så kan jag faktiskt återigen, och jag har betalat fullpris för det här, så det är ingenting sånt. Men jag kan inte nog uttrycka hur bra jag tycker Pigalle är för pengarna. Jag säger inte att det är ett hem eller Grand Hotel som kostar betydligt mer. Men jag har aldrig varit missnöjd när jag har bott där.
Nej.
Det kan vara små rum, men det är så sjukt mysigt. Det är alltid bra server. Alltså liksom personalen är...
Och bra restaurang där uppe.
Grym restaurang. Bra vin, öl, om man gillar det. Och liksom... Alltså visst, inte den roligaste platsen. För Brunnsparken är ju... Ja, det är ju inte den roligaste delen av Göteborg. Men det ligger sjukt bra när man tar tåget. Vilket jag aldrig mer kommer göra med SJ. Det var en liten...
Du har haft en dålig erfarenhet.
Jag höll ju på att inte ens hinna med den här podden på grund av att vårt underbara...
Men din sidekick har alltid tid för dig,
ja,
Andreas.
Ja, det uppskattar jag.
Du vet att det finns... Din sidekick har så mycket tid så att vi ska ju ha dejt på torsdag.
Ja, det ska vi göra.
Och vi ska berätta om den i nästa avsnitt.
Ja, det tycker jag. Vi ska unna oss lite.
Vi ska unna oss lite. Det ska vi göra. Tack, kära ni, för att ni har varit med oss. Mm. Vi är tillbaks nästa vecka.
Yes!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.